Vi har ju en massa helger framför oss. Påsk kallas det. Jag läste någonting fantastiskt idag som jag inte hade en aning om. Och det var att katolska kyrkan, de firade påsken för de började 1956 med det. Ja, men påsken instiftades av övriga svenska kyrkan från 1600-talet som vi har firat påsken då. Jag vet inte vad man skulle kalla den om det vore en riktig Guds högtid. För det är ju faktiskt... Jag tycker påsken är fel namn. Jag undrar vad påsk står för. Det finns ett judiskt namn som betyder liksom gick förbi. Men Jesus gick ju inte förbi, utan de firar ju dödsängeln som gick förbi i Egypten. Och när de firar påsken så gör ju de vad Gud har sagt åt det judiska folket. Men vi firar ju påsken för att Jesus stod för våra synder. Att han gick ner i dödsriket och gjorde det han skulle göra där nere. Att han återuppstod på tredje dagen. Och att han blev vår räddning. Han fullföljde sitt uppdrag. Och det är inte några små saker vi pratar om. Det här är ju den hittills största domsakten som har skett i mänsklighetens historia. Det var en gigantisk domsakt alltså. Tänk er, all världens synd dömdes under dessa 9 timmar då. Allting. Det var en dom över det. Det var en domsakt som befriade oss. Jesus tog straffet på sig. Han tog domen på sig. Han tog anklagelserna på sig. Helt obegripligt. Det var ju vi som skulle hänga där egentligen om vi rannsakade oss hur vi är. Inte han. Men vi firar alltså denna största högtid. Långfredag. Jag tänker skärtorsdag som första dag i helgen. För det handlar ju om Getseman och där instiftas ju nattvarden bland annat. Långfredag, det var ju då han hängde på korset och dog vid 9:e timmen. Påsklördag brukar det vara lite mer glädje. Då var han nere i dödsriket. Och sen då på påsksöndag då anses det ju då, det är det vi firar, att han återuppstod. Ja, så var det väl ungefär. Vi gör nu under den här tiden, alltså första fullmånen efter vårdagjämningen, inträder påsken för oss här då. Det finns olika tideräkningar. Judarna har sin tideräkning för påsken och sådär. Men betyder det så mycket? Nej. Jag vill nog gärna visa att det inte betyder så särskilt mycket när och hur man håller vissa högtider. Så det är att läsa ur Kolosserbrevet. Från 2 kapitlet. 8:17. Jag gör det för att jag har blivit så väldigt trött på olika synsätt. Någon säger, nu är påsken, säger, då ska vi fira den på det här viset. Vi ska äta påskalammet och alla möjliga saker, säger, på rent judiskt vis då. Sen har en annan synsätt, då ska vi göra så här. Och en tredje synsätt, ja då ska vi fira med familjen i Åre. Alltså varför hålla på och bli ovänner när vi kanske firar samma sak? Det är helt obegripligt att det är möjligt. 2 kapitlet i Kolosserbrevet. Och då går jag från 8:e versen. Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus. Ty i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt, och i honom är ni uppfyllda. Han som är huvudet över alla makter och väldigheter. I honom blev också ni omskurna, inte med människohand, utan med Kristi omskärelse, då ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom genom dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft, han som har uppväckt honom från de döda. Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strykit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Han har klätt av välderna och makterna och förevisat dem offentligt när han på korset triumferade över dem. Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker eller i fråga om högtid eller nymånad eller sabbat. Allt detta är bara en skugga av det som skulle komma. Men verkligheten själv är Kristus. Alltså, vi lägger ner mycket tid och energi och noggrannhet. Och för mycket noggrannhet kring en helg, det gör ju att man blir ovänner. Så har jag lärt mig. För alla tänker inte likadant kring det. En del människor är så noggranna med saker och ting så de är helt utpumpade när helgen kommer. Och andra tycker att vi ska kunna vila upp oss och tänka lite på Jesus. Och de här två grejerna går inte ihop. Ofta är det väl så att den som är mest noggrann och med förberedd kommer att fundera på, är ni lat eller? Nej, vi ligger här och njuter tillsammans med verkligheten själv. Du håller på med en massa gamla traditioner. Vem har rätt? Man säger ju inte så. Men alltså, Guds ord säger att låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker eller i fråga om högtid eller nymånad eller sabbat. Allt detta är bara en skugga av det som skulle komma. Men verkligheten själv är Kristus. Så vilken helg vi än firar, så är det Kristus. Vi i västvärlden, nytestamentets troende Jesus kristna, det är Kristus vi firar. Påsken, historiskt sett vet vi att påsken grundades på grund av att judarna slapp besök av dödsängen i Egypten. Ur judiska folket så föddes en Jesus, och Jesus är lagens fullkomnande. Så liksom, vi har gått dit redan det allt skulle resultera i. Judarna stannar lite på vägen, men det var Guds plan att det skulle ske så. Det är inte något fel heller. Gud har tänkt att det skulle vara så. Annars hade inte evangeliet gått ut till oss. Vi ska inte döma judarna heller. Man ska respektera de som lyder och tror sin Gud. Speciellt med samma Gud som oss. Vi har samma far, alltså är vi bröder och systrar. Detta för att jag själv har blivit så trött på att försöka räkna ut. Liksom, var Jesus 37 eller 36 när han dog? Korsfästes, jag försökte det ett tag. Och man kan komma till så många olika resultat. Man kan komma till 33. Man måste hålla koll på liksom den judiska kalendern, den romerska kalendern, den grekiska och några andra varianter. Och sen när man är nästan klar, ja, den judiska tideräkningen är riktig, då hittar man bara en artikel som visar att den judiska är falsk. Då lägger man ner hela kitet och börjar fundera, vad tjänar det här till? Jag får väl inga mer tro för det. Kristus är ju densamma ändå. Och det är där det går ut på. Förr i tiden så var ju långfredagen en dag då det var förbjudet att ha nöjestillställningar offentliga, öppna. Alla danssalonger och alla restauranger var ju stängda på just långfredagen. I kyrkorna så var det aldrig några glädjetoner. Ingen orgel spelades. Det var svarta kostym eller var dräkter.
Det var sorgmusik på dagen hela dagen.
Ja. Och så på altaret förr i tiden så, om jag ligger rätt ute nu, så det enda prydan som tilläste var 5 röda rosor. Om det räknar med 5 sår på Jesus då. Händerna, 2 fötter och så spjutet. Men Jesus hade nog väldigt mycket mer sår om man ska räkna med alla piskrapp. Så, ja. Det är ju sånt där, mänskliga traditioner och sådär. Men det var i alla fall det vittna om vad Jesus har gjort för oss. Så därför är sådana här helger väldigt betydelsefulla för oss. När vi firar påsken idag, så vad gör vi? Det är påskägg, det ska vara gula färger. Varför vet jag inte vem som hittar på det. Och godis och häxor som ska åka till Blåkulla och alltså... Det stämmer liksom inte med varför jag som kristen firar påsken. För mig har det en helt annan innebörd. Så vart det har kommit från, det är lite halvokult skulle jag vilja säga. Och ja, men det här med häxor till Blåkulla. snacka om liksom ha sagor för ungarna som fäster blicken på djävulen. Varför kan vi inte berätta om Jesus istället? Det är klart det är något halvokult i det. Och sen har vi liksom att många köpmän har sett att det är en helg för business då, kommers. Men det var faktiskt ända fram till, jag tror det var till 70-talet ungefär. Där tog man bort så att man fick ha dansställningar öppet. Likadant i Finland. I USA är det fortfarande förbjudet vissa långfredagar i vissa stater. Hela västvärlden har haft den här historien från ungefär 1600-talet fram till mitten på 1900-talet. Där påsken och högtidshållet som en helgdag. Just de kristna välfärdsländerna. Och då skulle jag liksom vilja säga att det var faktiskt en tid när det var väldigt kristet i väst. Det är inte så idag. Det har avskaffats eftersom här. Och det öppnar mark för den onde. Men vi ska inte prata om den onde, utan när Guds ord säger liksom att Kristus är verkligheten själv. Jag vet inte hur många gånger jag har sagt så här till någon person man ligger i konflikt med eller sitter och diskuterar olika fakta hit och dit och till slut lyssnar. Men kom ner i verkligheten någon gång, säger man. Då menar jag ju liksom verkligheten här. Titta hur det ser ut här. Men verkligheten är ju Kristus. Det är ännu mer. Alltså, förstår man det där? Man hoppas man får uppleva det någon gång så att man har någon grej i sitt huvud. Och det har jag fått gjort när jag varit frälst. Då fick jag uppleva Kristus. Och jag vet inte vad som ska överglänsa det. Det har aldrig hänt hittills. Jag har aldrig lyckats glömma det. Det förändrade hela mitt liv. På 5 timmar. Gjordes ingenting. Annars än att man fick vara i verkligheten en stund. Det var ju det då var frågan. Sen hur jag upplevde när jag var så. Det kan man ju fundera på många gånger. När man upplever en sån där gång, är det sant eller inte? Vad vet jag om det? Jag vet vad jag upplevde. Var jag här på jorden eller hade min inre människa ryckts iväg någonstans för det var en sån underbar härlighet? Ja, vad vet jag om det? Jag har ingen aning om det. Men det var underbart. Och vad spelade det för roll? Det förändrade hela mig. Nåväl. Detta sagt om helger. När vi firar en kristen helg så är det Kristus som verkligheten som vi firar. Det är vad jag vill ha sagt med det. Och bli inte ovänner med varandra, kära trosyskon i Kristus. För att ni råkar ha olika uppfattningar om vilken tidpunkt som påsken ska firas och vilken tidpunkt som pingsten ska firas. Om det är det som är det viktiga, är det verkligen Kristus ni firar då? Han finns ju varenda dag. Så vad betyder något datum?
En påminnelse.
En påminnelse, ja. Men det är inte skäl att bli ovänner. Det är inte ens skäl att bli ovänner om liksom jag får motståndare till min tro. Jag ska be om de välsignade. Eller jag välsignar mina fiender. Men det blir så. Man grupperar upp sig för mycket. Kring kanske en specifik tradition, en specifik lära. Men det är Kristus som är verkligheten. Traditionen, läran och så vidare, det är en skugga av allting. Eftersom vi står inför den här helgen som handlar om verkligheten Jesus, så tänkte jag läsa lite om det. Jag tänkte läsa lite om vad som hände kring långfredagen. Jag stannar där, jag går inte till påsklördag, jag går inte till uppståndelsen riktigt. Vi vet redan allt det där. Vi känner till vad som hände kring långfredagen också. Men jag ska läsa det ändå för att det ska inte glömmas bort. Det är så mycket som vill få oss att tro att påsken är någonting annat. Från Matteus 27 och 17. Vad har hänt innan den här beskrivelsen, innan det jag läser? Jo, Jesus har blivit förrådd av Judas. Jesus har bett fadern att få slippa i Getsemane. De blev gripen i Getsemane och Judas kysste han då. Gripen av tempelvakten och så förd till första läget så tog tempelvakten honom till översteprästerna och rådet. Då hamnade ju de ett problem, för det var ingen tvekan om att det fanns starka krafter inom rådet som ville se Jesus död. Så det fanns inte något utrymme för att hitta någonting annat. För att det här var alltså alldeles innan sabbaten. Och judarna får inte döda någon på sabbaten. Inte utföra något dödsstraff. Nu när romarna var makthavare så fick de aldrig verkställa någon dödsdom. Utan det måste alltid ske av den högsta makten, alltså romarna då. Pontius Pilatus då. Så dit fördes han av taktiska skäl. Det var ju också så att de höll rättegången på natten, vilket är förbjudet enligt judisk lag. En rättegång måste ske på dagsljus då. Men här var det så viktigt att få ut en dödsdom. Det var Jesus egna.
Alltså var det så, alltså var de så himla rädd för att de skulle välja fel, därför så måste de gå, alltså krypa ner under? Jag har tänkt mycket på det här, där jag sett filmen liksom, just det här med hur de försökte liksom att hela tiden hitta fel på Jesus, och han stod emot allt det här. Den som var det för att ingen ville ta på sig skulden. Därför så ville de liksom sopa under mattan ungefär.
Ja, det finns ett stycke i texten som motsäger det helt där. De var beredda att bära hela skulden. De säger det till och med. Men vi ska se det. Jag kan sammanfatta i alla fall att Pilatus, som då var romaren och den enda som var bemyndigad och verkställde ett dödsstraff, han frikände Jesus 3 gånger. Men när vi läser så ser vi det lite bättre. 27:17. Ja, här har alltså det här hänt, att han har kommit till Pontius Pilatus då. Det är alltså översteprästerna och fariseerna och rådet.
Det var folket till slut.
Ja, precis. Ja, just det, jag tänkte berätta det alldeles nyss här. Så vi tar det från början. Jo, här har alltså Jesus förts till Pontius Pilatus då, av översteprästerna och rådet och de som ville se Jesus dömd. Och de ville alltså se honom dömd till döden. Annars skulle det inte vara som väldigt brådska. Och de reser inte av några rätt motiv, men det är ganska knepigt att just Pontius Pilatus insåg det. Det står skrivet vilket vad det var som drev också. Men i varje fall, när de nu var samlade frågade Pilatus dem: vem vill ni att jag ska frige? Barabbas eller Jesus, som kallas Messias? Jag tar den versen och stannar där. Det här är en tradition som man hade, där judarna hade som tradition att för att bevisa barmhärtighet skulle man friges en fånge just den här högtiden då. Och då fick folket välja, inte överste prästen, utan folket fick välja vem ska friges. Men här hade alltså man börjat med lobbyism, kraftfull lobbyism, alltså påverka folket till vad de ska tycka. Låt dem inte tycka själv. Tala om för dem vad de ska tycka, vad de ska skrika. Och så gjorde de så. Och så står det så här om Pontius Pilatus: han visste nämligen att det var av avund som de hade utlämnat honom. Av avund, avundsjuka. Det vittnar ju en hel del om tillståndet. Och om du är avundsjuk på en som kan mycket, så är det ett maktanspråk. Stå på första platsen själv och inte liksom klara konkurrens av någon som är bättre. Det var avund som drev dem här, och de fick liksom sådana effekter. Medan Pilatus satt på domarsätet sände hans hustru bud till honom och lät säga: ha ingenting att göra med denna rättfärdiga man. Jag har i natt lidit mycket indröm för hans skull. Men översteprästerna och de äldste övertalade folkmassan att begära att Barabbas skulle friges och Jesus dödas. När landshövdingarna frågade de: vilken av de två vill ni att jag ska frige åt er? Svarade de: Barabbas. Pilatus frågade dem: vad ska jag då göra med Jesus som kallas Messias? Alla svarade: korsfäst honom. Han frågade: vad har han gjort för ont? Men de skrek ännu högre: korsfäst honom. Då Pilatus såg att ingenting hjälpte, utan att oväsendet bara ökade, tog han vatten och tvättade sina händer i folkets åsyn och sa: jag är oskyldig till denna mans blod. Ni får själva svara för det. Här kommer svaret på din fråga. Allt folket svarade: hans blod må komma över oss och över våra barn. Då frigav han Barabbas, men Jesus lät han gissla och utlämnade honom till att korsfästas. De tog skulden. Allt det komma över oss och våra barn. Så de drog sig inte undan så, utan bara de fick Jesus stöd, så var de nöjd, oberoende av vad det blev för konsekvenser. Tuffa bud. Nu hoppar jag över här. Jesus, när han hånas och misshandlas, det vet vi alla att han gjorde väldigt mycket. De spottar på han, piskar han och allt möjligt. Skulle bära sitt eget kors till Golgata. Och det orkar kanske inte Jesus fullt ut, utan där korsen var ju tung. Och han var redan misshandlad, så att han hade nog svårt att krypa fram, kan jag tänka mig. Men i varje fall, på vägen ut fann de en man, Simon från Cyrene. Honom tvingade de att bära hans kors. Och när de kom till en plats som kallas Golgata, det betyder huvudskalleplats, gav de honom vin att dricka blandat med galla. Han smakade på det men ville inte dricka. När de hade korsfäst honom delade de hans kläder mellan sig och kastade lott om dem. Sen satt de där och vaktade honom. Över hans huvud hade man satt upp anklagelsen mot honom. Där stod skrivet: detta är Jesus, judarnas konung. Tillsammans med honom korsfästes två rövare, den ena på den högra sidan och den andra på den vänstra. De som gick förbi smädade honom och skakade på huvudet och sa: du som bryter ner templet och bygger upp det på 3 dagar, hjälp dig själv om du är Guds son. Och stig ner från korset. Och så överste prästen och en skriftlärda, de äldste, gjorde narr av honom och sa: andra har han hjälp, för själv kan han inte hjälpa. Han är Israels konung. Han må nu stiga ner från korset, så ska vi tro på honom. Han litar på Gud. Nu får Gud rädda honom. Om han har honom kär. Han har ju sagt: jag är Guds son. På samma sätt blev han också hånad av rövarna som har korsfästat tillsammans med honom. Vid 6:e timmen kom över hela landet ett mörker som varade ända till 9:e timmen. Och vid 9:e timmen ropade Jesus med hög röst: Eli, Eli, lema sabachthani. Det betyder: min Gud, varför har du övergivit mig? Några av dem som stod där hörde det och sa: han ropar på Elia. En av dem sprang genast och tog en svamp, fyllde den med surt vin och fäste den runt ett spö och gav honom att dricka. De andra sa: låt oss se om Elia kommer och hjälper honom. Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan. Och se, då brast förlåten i templet i 2 delar, uppifrån och ända ner. Jorden skakade och klipporna rämnade. Gravarna öppnades. Och många heliga som hade insomnat fick liv i sina kroppar. De gick efter hans uppståndelse ut i gravarna, kom in i den heliga staden och visade sig för många. När officeren och de som tillsammans med honom bevakade Jesus såg jordbävningen och det som hände, blev de mycket förskräckta och sa: denne var verkligen Guds son. Nåväl. Jag tänker, romarna, det var ju den tidens Hitlermakt, kan man tänka sig. Det fanns ingen barmhärtighet. De var ju bara ute efter makt och förslava. Ändå ville de frikänna Jesus. Pontius Pilatus. Han var inte känd för någon barmhärtighet. Men han hade en hustru som fick några varningar i drömmen. Jag tror inte hon fick det av Gud. Jag tror att hon, som många andra romerska kvinnor, tillbad andra makter. Men de känner ju också till verkligheten. många gånger. De vet i varje fall vem Jesus är. Så hon var ju livrädd när hon insåg att min karl ska alltså döma denne man. Och till och med de kraftiga tillbe varna för det. Alltså, det skedde i bakgrunden. Gör inte det. Denne man är rättfärdig. Det var så hon gick till karln sin. Du ska inte ha någonting med den här karln. Han är rättfärdig. Det var inte så att det var den goda kraften som skulle ha sagt lämna dig åt honom, för han är Guds son. Nej, du ska inte ha någonting med honom. Det var alltså inte de krafter som vill föra till Jesus som hade talat till henne.
Men djävulen visste väl inte att Jesus skulle uppstå?
Nej, det visste han inte. De djävulen trodde Jesus också ha lyckats med att korsfästa och döda honom. Men Guds plan var ju att han ska genom döden ner i dödsriket, för han hade saker att utföra där nere. Så visst, Jesus dog på korset. Men han fick liv andligen, står det. Så hans död var dörren ner i dödsriket helt enkelt. Och där gjorde han då det han skulle göra där. Och sen återuppstod han då påskdagen inför vittnen. Och han gick sen omkring 40 dygn och visade sig för många, så att det inte skulle vara någon tvekan. Det finns en person som man inte tänker på så många gånger, men som har en oerhörd betydelse i det här. Det är fortfarande Jesus i centrum. Men Barabbas, vad är han i det här sammanhanget egentligen? Jag tror att vi ska se nu på ett annat sätt. Barabbas var ju en symbol. För vad då? Det var vi som skulle dödas. Inte Jesus. Så han fick stå där som symbol för mänskligheten. Alltså den frälsta mänskligheten. Men liksom Jesus, överallt har du bilder. Alla helger är ju en bild på någonting som Herren har gjort eller gör eller ska göra eller någonting. Så har de ju den innebörden. Många personbeskrivningar, så kan man gott och väl sätta sig den tanken i huvudet så här att, men vad ska det vara symbol för då? Barabbas. En liten okänd person. Men han var en okänd person i och för sig, men han var som vi. En opportunistisk, obstinat filur som liksom ville sätta sig upp mot makterna och regeringen så ofta han fick tillfälle och vågade. Och gjorde det i bakgrunden i grupp med andra. Han tillhörde en speciell grupp som var upprorisk mot romarriket. I och för sig är det förståeligt. Det skulle kanske jag också vara på den tiden. Men det är inte vad Gud säger att vi ska göra. För Gud säger att vi ska underordna oss all överhet. De var inte beredda att göra. De ville bekämpa överheten. Det är Gud som måste få sköta liksom makttillsättandet om det ska bli bra. Och jag måste nu säga att jag känner igen mig ganska väl när man läser lite mer. För det står något. Man måste bygga upp en bild själv om vem Barabbas kunde vara. Och då kan man göra utifrån när grupperingen tillhörde, som man tror. Nu har jag glömt namnet på det. Det var en person som ofta kastade sig i fängelse. Och alltså, han var alltså inte så dum så han avslöjade att han försökte störta romarriket. För då har han ju blivit avrättad. Utan för andra småsaker. En smart kille kanske. Han vägrar ju underordna sig. Ingenting. Jag tycker liksom att så ser det ut på jorden eller Sverige idag. Vi är inte ett folk som underordnar oss överheten särskilt mycket. Och vi är inte ett folk som liksom underordnar och skapar den särskilt mycket. Men liksom, det var alltså Barabbas. Men ännu mer trygg blir man ju då förstå. Tänk om Barabbas stod där som symbol för mig. Då, vad var det egentligen? Rätteligen skadade alltså anklagelserna drabba mig, hamna på mig. Jag ska få domen för jag är syndig. Jag är felaktig. Jag är upprorisk mot Gud. Jag ska korsfästas. Korsfäst Kristus. Jesus tog inte bara straffet. Han tog anklagelserna också. Jag ska bara upprepa avslutningsorden här för när officeren och de som tillsammans med honom bevakade Jesus såg jordbävningen och det som hände blev de mycket förskräckta och sa: denne var verkligen Guds son. Vad hände? Jag förlåten brast uppifrån och ner. Förlåten hängde i templet, och då avskilde det allra heligaste från det nästan allra heligaste. Man hade ju uppdelat så. Och när förlåten då brister, ett tungt tygstycke uppifrån och ner, så är det en signal på att Gud, det Gud själv, öppnar tillbaka vägen till sig. Var och en människa får nu gå inför Gud om man vill. Tidigare var det bara översteprästen en gång per år, och i syfte då rena folkets synder. Och nu var alltså folkets synder renad, förlåtna, och även anklagelserna. Märk väl, det är lite mer ändå. För det är inte alla gånger vi plågas av någon konkret synd vi människor. Ibland så plågas man av rädslan för att bli anklagad, eller anklagelser tycks komma någonstans ifrån. Från mitt eget sinne. Tankarna ligger i strid med varann. Ja, även det är uppe på korset. Så det är så stort det här med korset. Vi kan inte förstå det. Vi ska bara vara glad att det här skedde, för det är ju vår räddning. Det var så här djävulen skulle besegras. Det är så här demonerna har fått reda på vem som har besegrat allting. Han har lagt allting under sig. Det är presenterat nere i dödsriket, nere i djävulens eget rike, kanske till och med inför djävulens tron om man har någon. Så är det presenterat: här är jag, ni trodde att ni hade mig, jag ska göra mitt här nere, jag tar nycklarna av dödsriket, och sen ska jag predika för andra här i fängelset, och sen ska jag upp igen på tredje dagen. Någon makt över mig. Tack för att jag vill komma hit. Nu tror jag inte Jesus är så fräck och ohövlig, men jag kan tänka mig att så var det. Det är inte som vissa lärare säger, liksom, att Jesus sändes ner i dödsriket för att sen plågas av djävulen och torteras av djävulen. Åh nej, nej, nej. Det var en segrare som gick ner. En segrare som inte görs på samma sätt som djävulen. För Jesus hade ju tillfälle att plåga djävulen om han hade velat. För Jesus har all makt. Men han inte gjorde det. Han gjorde sin grej. Det var för vår skull Jesus stod. För vår skull korsfästes han. Varje spik var för vår skull. Varje andetag som han lyckas ta sista 9 timmarna där var för vår skull. Och så säger jag just andetag. Ja, korsdöden är kvävning. Så länge man orkar hålla ut. Sakta så händer kemiska processer i kroppen, och det blir någon kolsyra i allting så småningom, så gör att vätska separeras. Så du dör ju för att hjärtat, ja, du orkar inte helt enkelt. Långsam kvävningsdöd. Och så länge du orkar kämpa mot sitt lever, och det gör ju alla. I sista ögonblicket så sitter Jesus och undrar: varför har du övergivit mig, Herre? Ja, han hade inte det, men om Jesus skulle få uppleva fullheten i att ha syndens straff på sig, så måste han få uppleva den här övergivenheten från Gud också. För det är det vi gör när vi inte vill ha med räddningen att göra. Så Jesus fick uppleva även det. Det är förklaringen till de orden. För det skulle vara fullständigt. Så de värsta plågorna som människan har upplevt, det har Jesus upplevt och tagit på sig skulden för allt som kan ske. Skulden till och med. Märkligt. Men det är större än vad vi tror. Okej, förlåten brast. Det har varit mörkt från timme 6. Det är alltså klockan 12 då på dagen. Fram till timme 9, det är klockan 3. Så det var helt mörkt i 3 timmar. Siffran 3 där igen då. Det ska vara 3 dagar, 3 timmar och så vidare. Och sen ger Jesus upp andan då. Där kommer jordbävningarna. Där kommer liksom solförmörkelsen var det också, eftersom det inte nämns här. Och så öppnas gravarna. Det är inga naturkatastrofer som kommer åstadkomma något sånt. Jordbävningen kan man förklara på många sätt. Kanske templet liksom förlåten liksom brast på grund av en jordbävning. Om någon vetenskapsman skulle titta på det här. Men hur skulle han förklara att gravarna öppnas? Och att de som låg där fick liv och rese sig. Och gick i staden och visade sig för många. Ja. Jesus klev ner i dödsriket. Livet självt var plötsligt där nere nu. Och den som lever i Kristus kan inte dö. Det visar det här. Och det blir ett enormt vittnesbörd som gör att vakterna, som bara några timmar innan hade hånat honom, och när de säger detta måste verkligen vara Guds son. Ja, kära lyssnare, detta är verkligen Guds son vi pratar om. Det är vad påsken handlar om. Det är det vi tänker på när vi firar påsk. Och det är det som är vår räddning. Det finns ingen annan räddning. Hur mycket du än håller på med yoga, hur mycket seanser du än håller på med, så kommer du aldrig någonsin att hitta någon annan väg än Jesus Kristus. I Jesu Kristi namn. Amen.